Beyond.
Ja, hej och välkomna till avsnitt 4, eller specialavsnitt 1 av From Beyonds podcast. Med mig, David, och...
Mig, Alexander. Eller Alex.
Som alla, förutom din mamma, kallar dig.
Förutom min mamma, precis. Jag har gått igenom det förut.
Ja. Idag blir det ett litet specialavsnitt, som sagt. Inget speciellt tema.
Nej, utan vi har varit på Stockholms filmfestival. Och representerat From Beyond.
Precis.
För de har ju, det är ju all möjlig film de visar på filmfestivalen, men de har ett litet, en liten avdelning som de kallar för Twilight Zone.
Mm.
Som är, det är blandad genrefilm, men det är genrefilm och mycket skräck då.
Mm.
Så vi har försökt se det mesta.
Det vi kunnat och orkat.
Precis.
Och varit sugna på, kanske.
Precis.
Ja, ja, vi kör väl igång direkt, eller?
Ja, vi kan, väl, det kan vi väl göra. Ja, nej, vi kan väl sammanfatta efteråt.
Ja. Jag var på, innan festivalen började, några dagar innan, så var jag på en förhandsvisning av en film som heter The Skin I Live In.
Just det.
Av Pedro Almodóvar.
Mm.
Mer känd för filmer om hysteriska kvinnor, kanske.
Ja.
Har jag fått bilden av i alla fall.
Hysterisk? Nej, det vet jag inte.
Kanske får massa Almodóvar-fans på mig.
Ja.
Ja. Hur som helst. Det här är kanske ingen renodlad, eller det är ingen skräckfilm egentligen. Det vill mena en slags dramatriller. Men det finns väldigt obehagliga stråk i den. Handlar om en läkare spelad av Antonio Banderas.
Mm-hmm.
Som... vars fru har varit med i en bilolycka där de blev så brännskadade att hela huden förstördes och sen så dog hon så småningom.
Mm-hmm.
Och han försöker hitta ett sätt att odla fram ny mänsklig hud som är oförstörbar i princip.
Mm-hmm.
Som är, liksom går inte skära i eller bränna eller någonting.
Mm.
Och han gör de här experimenten på en kvinna som han har instängd i ett rum i sitt hus.
Som inte är frun?
Nej, precis, en annan kvinna.
Okay. Mm.
Som går runt i en kroppsfärgad såhär, bodysuit typ.
Mm-hmm.
Och man vet inte riktigt vem hon är. Förrän filmen liksom... Ja, det blir en ganska ordentlig twist sen.
Jag förstår. Mm.
Vem hon är. Som är ganska oväntad och... Ja, det är ingen man, det är en twist man kommer ihåg när man har sett den. Riktigt, riktigt bra skådespelare i den här.
Mm-hmm.
Antonio Banderas har väl, tycker jag, känt sig ta lite så här, så han börjar spela i B-ligan.
Ja.
Men han kanske borde göra film på sitt hemspråk.
Ja,
kanske,
den är på danska, den här filmen.
Ja, precis, exakt. Han har gjort film, han har gjort någon, jag tror han har gjort någon så här lite obehagligare film förut också, som heter Matador.
Mm-hmm.
Tror jag ska vara.
Okej.
Okay. Hur som helst. Han är riktigt bra. Väldigt så här, tragisk, sån här läkaren som... Man känner liksom sympati med honom, fast han gör ganska så här tveksamma beslut egentligen.
Ja.
Det är mörk humor ibland. Väldigt så här mörk, som blir en snygg kontrast mot det här annars väldigt obehagliga.
Mm.
Och det enda jag har att invända mot den är att den blir lite utdragen mot slutet. Det känns som att det är en scen för mycket nästan i filmen.
Mm.
Men,
det obehagliga, annars... kommer det av det kroppsliga fokuset?
Ja, och att det är så kliniskt på något vis. Det är väldigt så här, ja, mycket operation och sådär. Det blir obehagligt just på temat också.
Ja.
Att han faktiskt experimenterar på en människa.
Ja.
Så blir det väldigt moraliskt tveksamt liksom, det han gör.
Just det.
Och det blir obehagligt i hans... Ja, han ser på det som att han gör något. Han ser inget fel i det liksom, alls. Han ser bara att han gör det här för att kunna hitta... någon ny medicinsk lösning.
Just det.
Ja. Så det är väl i där den obehagliga ligger. Går upp på bio. Kan vart igår. Eller snart. Nej, i december går den. Början av december går den upp.
Okay.
På bio. Så, ja.
Innehåller den en scen där de opererar bort ett ansikte?
Nej, den gör inte det.
Nähä.
Fast, eller... Nej, men den har de opererar bort en annan grej som folk kommer komma ihåg.
Okej, intressant.
Mm. Ja, men den tycker jag man ska se. Om man är så här superskräcknörd så kanske inte är så här rätt. Men om man kan uppskatta lite en annan ton på sin skräck, mm, så tror jag man kan uppskatta det här.
Jag menar framförallt temat,
mm,
har ju förekommit flera gånger tidigare i, mm, skräckfilm. Eyes Without a Face.
Precis.
Franska från 59-60.
Ja.
Och franska titeln Les... Nej, jag tänker inte ens försöka. Les yeux sans visage.
Yes.
Svenska, de bestialiska.
Just det.
Har ju samma tema med, mm, med en kvinna med förstört ansikte.
Men då handlar det just om ansiktet, va?
Ja, precis. Ja. Inte hela huden.
Nej, Skin and Living är mera fokus på hela, okay, kroppen, okay, så. Okay. Men, mm, ja.
Vad heter den då? Det finns en film som handlar om... Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den handlar om...
Har du någon namn?
Nej, men den handlar om också en forskare vars fru, mm, har blivit blind.
Mm.
Och då kidnappar forskaren folk och har med sin källare och tar deras ögon för, mm, att han ska ersätta fruns ögon.
Det känns som man borde kunna den här.
Mm. 70-tal tror jag.
Jag vet om jag har sett den dock.
Men det är Frankos Faceless.
Har du sett den här filmen? Ögonfilmen?
Nej, jag har inte.
Nej, du har inte gjort det. Du har, nej, bara hört om den.
Ja.
Mm.
Men det gemensamma för alla handlar ju om att det är en forskare och hans fru, mm, eller någon som står i nära, en kvinna, mm, i nära relation, mm, ja, till vetenskapsmannen. Precis. Läkaren
som gör dem lite tragiskt galna,
ja,
på något vis.
Men det har inte varit tvärtom, det har aldrig varit en man med förstörd hud eller,
nej,
så.
Inte än.
Nej.
Kanske kommer det också. Ja, men hur som helst, det rekommenderar starkt.
Ja, okej, okay, ska kollas upp.
Mm. Film, jag kör på lite nu, för jag har ju sett mer film än dig.
Ja, ja, du har legat i.
Jag kör på helt enkelt. Film nummer två som jag såg heter Beyond the Black Rainbow. Kanadensisk film av debutregissör.
Ganska pretentiös titel.
Ja, ganska pretentiös film också.
Aha.
Mycket, mycket, mycket på det visuella här. Alltså, den påminner tyvärr, måste jag säga, om Amer.
Okej.
Okay. De senaste årens mest överhypade och överskattade filmer, mm-hmm, som jag inte tyckte var värst bra alls. Det handlar typ om, det är någon slags experiment som sker i någon jättestor byggnad. Jag har en katalog från filmfestivalen där det står i sviten av ett havererat drogexperiment försiggår fruktansvärda saker på ett vetenskapligt institut. Jag vet inte om jag kan säga så mycket mer. Det är någon man som övervakar en kvinna igen, precis som i The Skin and Living, fast inte, ja, men bara på den punkten. Och sen så dras det ut på det.
Ja, mm-hmm.
Jag vet inte, det går inte att säga så mycket vad det handlar om. Det är det egentligen. Det är väldigt, det är inte så mycket fokus på att berätta en tydlig historia, utan det är mer visa upp visuellt i den här.
Mm-hmm.
Och det blir för mycket.
Men vad är det för setting? Alltså det är modern tid.
Ja, där ja, är precis. Fast den, nej, 83 står det. Fast i ett futuristiskt 83. Så den känns lite så. Okay. Det känns väl lite som en film som kanske skulle kunna gjorts typ 80 och var tänkt att i ett dystopiskt 83.
Aha.
Fast den ser ändå ganska ny ut, lite digital, aha, och sådär. Men den är ganska snygg, men det är för mycket yta och för lite,
okay,
under ytan, tycker jag. Det är bra musik, så 80-tals, lite synth-poppigt.
Mm.
Det är bra, tycker jag. Men det är för pretentiöst och man behövt mer story. För när väl storyn kommer fram så blir det bra ibland, tycker jag.
Ja.
Men det, nej... Fast det är säkert många som kommer uppskatta den här. Om man gillar Amer så tror jag den här kommer falla in i smaken också.
Nu har ju inte jag sett Amer, men det som jag förstått av din kritik av Amer är att, mm, det är det här lite så här högst självmedvetna, pretentiösa, mm, ambitionen att göra någonting estetiskt konstnärligt med, mm, en anknytning till tidigare filmhistoria, men missa, mm, fundamentala,
mm,
aspekter av...
Precis. Det är som att de har bara tittat på hur de filmerna såg ut,
mm,
och lät.
Ja.
Inte vad de var liksom.
Nej, just det.
Beyond the Black Rainbow är väl inte riktigt samma som nostalgi,
nej,
kärlek. Men det är ändå... Man kan se lite Argento i färgerna och musiken. Plus att huvudrollstjejen ser lite ut som Jennifer Connelly i Fenomena.
Okej.
Okay, ja. Påminner lite.
Mm.
Jag vet inte om det var någon tanke, men det slog mig när jag såg filmen. Men ja, alltså jag tror att om regissören får ett bättre manus, så tror jag det kan bli en bra film. För han kan liksom göra visuellt snyggt i alla fall.
Mm-hmm.
Han vet hur en film ska se ut.
Mm.
Och rätt duktig med regi på skådespelarna också. Ja, även om, ja, de inte behöver agera så mycket så. Yes, jag kör vidare helt enkelt. Nästa film såg jag samma dag. Det heter Little Deaths.
Just det.
En brittisk antologiskräckis. Mm-hmm. Där en av regissörerna, vet jag, är han som gjorde en film som heter Red, White and Blue. Som har blivit lite ganska hyllad nu.
Ja, just det. Mm.
Bland annat av en av de som skriver på From Beyond. Men det här var ingen bra film.
Nähe.
I alla fall. Det är en antologifilm. Tre berättelser som alla... Det handlar om död och sex i någon blandning.
Okay.
Det blir, om man tänker på titeln Little Deaths och översätter det till franska, Le Petit Mort, som är
orgasmen
precis, så det blir lite ordlek. Första delen heter House and Home och handlar om ett överklasspar som gillar att plocka upp hemlösa och förgripa sig på dem.
Mm.
Det är den bästa delen. Den kommer först.
Ja.
Del två heter Mutant Tool. Handlar om något experiment där de försöker utvinna någon slags drog eller någonting. Mm-hmm. Och då har de en människa eller mutant i ett i någon slags stor glas, som en stor glasburk nästan, med en vätska i.
Okay.
Och de utvinner vätskan från varelsens jävligt stora kuk.
Okej.
Okay. Och det är väl det som Mutant Tool. Det ska vara också lite... och del tre heter Bitch och handlar om ett par.
Mm.
Där killen får utstå rejält med skit från sin tjej. Hon är otrogen öppet för honom.
Mm-hmm.
Hon skiter igenom helt när de är ute och sådär tillsammans. Och hon... De har någon fetisch där han tar på sig en hundmask. Mm-hmm. Och låtsas vara hund.
Okej.
Okay. Och ja... Och så spinner de på det. Och den delen är sämst.
Så det är bitch, lite tvetydig bitch.
Precis. Mm. Den delen är sämst.
Mm-hmm. Alltså jag måste säga, efter att du har beskrivit de här tre delarna, så jag tycker jag det låter väldigt bra.
Det låter,
uppläggen
ja,
låter
det
väldigt
är ganska, alltså, tycker... Det är ganska så här skruvade idéer, men det är inte mer än det jag berättat egentligen. Det blir... Alltså de är inte nog intressanta för att hålla någon av dem.
Mm-hmm.
Och som sagt, första delen är bäst, sista delen är sämst. Så det blir bara sämre och sämre ju längre filmen går.
Ja, det är tråkigt i och för sig.
Inte för att filmen hade blivit bättre om man hade lagt den bästa delen sist. Men det blir lite olyckligt nu, tycker jag. Jag tycker att det blir, som med det här med tantkuken, det blir lite så här för mycket. Och kolla vad vi kan göra.
Ja.
Kolla vad vi kan provocera och chocka. Man sitter med, man blir trött efter ett tag på hur de försöker vara med så ganska billiga trick ändå.
Just det. Mm.
Chocka tittaren. Det är en skådis i första delen som är riktigt dålig också. Som jag, som jag tänkte extra på.
Men hur är den på liksom effekter, gore och sånt där?
Det är inte så... Det är lite i första delen, i slutet. Ja. Annars är det mer så här... Det är nog mer fokus på sex nästan.
Okej.
Okay. Sen är det i sista delen så antyds de en sak som är äcklig, fast du får inte se den.
Mm-hmm.
Men ja... Annars, den ser väl okej, den ser inte så jättedigital ut och det är bra.
Nej,
ja. Det är inte så superublekt foto.
Nej, just det. Mm.
Men jag gillar den inte alls.
Ja, alltså, jag är ändå lite nyfiken på att se den, för jag tycker väldigt mycket om antologiskräck.
Ja, det gör jag också.
Jag tycker skräck gör sig nästan ibland bäst i kort format.
Mm.
Det är väldigt många skräckfilmer som, även fast de är en timme och 20 minuter långa, så känns de... för långa. Skräcken liksom mår inte bra av att dras ut på för länge.
Nej,
och ofta har man ett väldigt så här kort upplägg. Och det lilla korta upplägget gör sig bäst i ett kort format. Liksom. Och det finns ju massor av fantastiska skräckantologier. Liksom.
Mm.
Och sen tycker jag väldigt mycket om kombinationen skräck och sex.
De funkar ju bra ihop.
Ja. Och inte liksom bara så här naken i duschen. Utan det här, ja men Serbian film stuket, alltså att verkligen så här kombinera det.
Det är lätt att, liksom. Det är lätt att dra sex till något väldigt så här obehagligt och våldsamt och
ja, sen skulle jag väl säga att skräckfilm och porrfilm har väldigt mycket gemensamt.
Just det.
Man kan väl säga att upplägget är de samma, att man har något långsökt upplägg. En ursäkt till handling för att binda samman scener av närbilder på kroppsvätskor och penetration av kött. för att skapa en fysisk reaktion hos tittaren.
Mm. Då gäller ju det mer fysisk skräck i så fall.
Ja, ja.
Ja,
en viss typ av skräck.
Ja, precis. Exakt.
Absolut. Men att det ändå finns någonting ganska fundamentalt lika.
Mm.
På så sätt.
Mm. Mm.
Men
du skulle säkert gilla den här filmen bättre än jag.
Du tror det?
Jag tror det känns så. Det var ju i alla fall tur att det var att det inte var tre långfilmer.
Nej, okej. Okay.
Det hade inte hållit alls.
Nej.
Då hade det blivit, som du säger, väldigt utdraget. Ja. Den är inte värst otäck heller.
Nej.
Den är mer skruvad i så fall.
Men det måste jag fråga, om vi hoppar tillbaka till filmen du pratade om innan, Beyond Black Rainbow.
Ja.
Var det en skräckfilm?
Det är väl lite så sci-fi-skräck. Det är lite så obehaglig, obehaglig stämning.
Alltså
så här, dov stämning. Förstår du vad jag menar då?
Dov stämning?
Ja, men det känns lite tryckt så här. Jag vet inte fan. Det finns... I vissa 80-talsfilmer så finns det någon... Jag kallar det för det är en sån här dov, tryckt stämning.
Mm-hmm.
Som är väldigt typisk 80-tal.
Jag vet inte, jag har svårt att
tänka. Att det är en väldigt kylig stämning.
Det känns ju... För mig tänker jag på 70-tal, men jag tänker kylig stämning. På 80-talet, då var det ju liksom... Färgglatt och
blod. Det finns två sorts 80-tal. Det ena är ganska kitschiga 80-talet.
Ja, lilla 50-talet kan man säga.
Ja, och sen har vi det här andra som är väldigt lite, om man Michael Manns Manhunter är väldigt så.
Mm-hmm. Kanske, du har inte sett Henry Portrait of a Serial.
Nej, jag kan tänka. Maniac är så också.
Ja, just det.
Den är väldigt, väldigt kall.
Ja, det är den.
Lite så.
Ja.
Och så här ganska enkel musik.
My Bloody Valentine.
Ja, fast den är ju lite kitschig också, men...
Ja, men är... Okay. Mm.
Ja, men det är lite så i alla fall. Dovtryckt kall stämning på något vis.
Mm-hmm.
Mycket så här blått och... Det är ju hur färgsättningen är så också.
Ja.
Och mycket tyst. Eller brist på dialog.
Ja.
Sådär. Lite så är den. Men, ja. Ska vi köra vidare?
Vi kör vidare.
Mm. Yes. En film vi båda sett.
Kill List.
Mm.
Just det.
Ska du börja kanske?
Ja, den här filmen, det är en skräckfilm.
Mm. Delvis i alla fall.
Delvis skräckfilm, men väldigt mycket diskbänksrealism också.
Och drama-thriller. Ja. Första timmen är egentligen det.
Jo, det är väl lite som om Ken Loach kanske skulle göra en skräckfilm.
Mm.
Fast i och för sig, Ken Loach är mer inne på arbetarklassen och det här är väldigt så här, medelklassdrama får man väl säga.
Mm.
Men det handlar om, man presenteras för en familj.
Mm.
Den är brittisk.
Yes.
En man och en kvinna och en son.
Mm.
Man och kvinnan bråkar hela tiden med anledning av svag ekonomi får man intrycket av. För att han är arbetslös och verkar inte vilja liksom göra något åt situationen.
De pratar ju något om att han inte jobbar på 8 månader.
Precis, han har inte jobbat på 8 månader. Hon är svenska förresten.
Mm.
Och de har också en vän som verkar mest vara mannens vän.
Mm.
Som,
fast han har ändå någon relation med kvinnor. Inte kärleksrelation.
Nej, men de är nära vän till familjen. Liksom.
Precis.
Och de bråkar väldigt, väldigt mycket, men de blir kompisar igen direkt. Liksom.
Mm.
Så de, det är väldigt liksom fram och tillbaka.
Ja.
Vid något tillfälle då så kommer den här gemensamma vännen över med en dejt. De käkar middag. Och det middagen spårar ut i att de skriker på varandra och drar, slänger liksom ner hela middagsbordet på golvet och sånt där. Men de blir kompisar ändå liksom. Och det är som att man får känslan av att här, de är så det finns ändå någonting positivt. De har ändå en så här grundläggande kärlek till varandra, alla inblandade.
Precis.
Och de tolererar, de vet att så här, ja, men det är så här, vi tjafsar hela tiden, eller vi verkligen bråkar, men vi älskar varandra egentligen liksom. Så de blir kompisar igen. Men den här dejten är lite udda. Eller hon verkar vara en vanlig tjej liksom.
Ja, till
men,
början, ja.
Precis, men så helt plötsligt så är en scen att hon går in på i deras badrum.
Mm.
Lyfter ner spegeln, badrumsspegeln.
Just det.
Och ritar en märklig symbol.
Som man även ser i början av filmen.
Precis.
I title carden till filmen.
Den påminner rätt mycket om den här pinnefiguren i Blair Witch Project.
Mm.
det är någon sorts korsaktig.
Men en enkel liksom. Figur.
Ja.
Så grovt.
Precis, i en cirkel. Mm. Som hon ristar in på väggen.
Mm.
Man ser också att hon har blod på sig på något sätt.
Ja, hon...
Eller, hon har ett papper med blod, jag förstod inte
ja,
riktigt vad det
jag kom. Tror... Ja, det... Ja. Ja. Det kan ju... Men i alla fall, de här... Männen i alla fall mm. kommer fram och jobbar som yrkesmördare.
Precis. Det är inte så här pangbom förstår Nej. Man det. Utan det är liksom gradvis förstår man att
det sägs de är... aldrig rakt ut heller. Så här. Nej. Men man förstår det.
Kompisen kommer och säger, ja men jag har ett jobb liksom.
Ja, precis.
Så de får ett nytt jobb.
Och då ska de ju träffa de här uppdragsgivarna.
Som är väldigt mystiska.
Ja, där är ja, jävligt konstiga. Och sen när de väl börjar, de ska döda tre personer.
Mm. När de ska skriva kontraktet.
Just det.
Eller de skriver inte kontrakt kanske. Nej, utan de bara någonting. Kommer överens. Ja. Men då uppdragsgivaren tar tag i huvudpersonens snubben alltså. Hans hand och skär ett rejält snitt i handen.
Ja, just det.
Det är ett riktigt brutalt snitt. Ja. Det är liksom verkligen så här, öppnar handen. Mm. Och gör det på sig själv också tror jag.
Mm.
Bara det är mystiskt. Men sen får de en lista på tre personer de ska mörda.
Först en präst.
En präst, precis.
Och vi behöver inte gå så mycket längre egentligen i handlingen, men...
Nej, kanske inte.
När de kommer dit i alla fall och ska döda den prästen så förstår man att någonting är fel med det här uppdraget. Och det blir bara värre och värre.
Ja, precis.
Och i sista... Jag får för mig att det är typ halvtimmen av filmen så skruvas det ju om...
Det är först då det blir skräck.
Ja, då skruvas det om helt.
Ja.
Och då blir det ju riktig jävla skräck, tycker jag.
Ja.
Den har ju liknat sig vid The Wicker Man.
Ja.
Det kan jag förstå. Att det är ganska så här lugn uppbyggnad.
Man kan väl säga att det är ju en kult med bilden.
Ja, precis. Ja,
som verkar vara någon sorts naturdyrkan stuk alla The Wicker Man.
Precis.
Eller Blood on Satan's Claw, som vi pratade om förra podden.
Precis. Den har blivit liknad vid den också.
Ja. Mm.
Men ja... Jo, men det är just att det är en ganska här ändå lugn uppbyggnad. Fast man anar att någonting är fel flera gånger. Men sen så, fast här är det mycket extremare än i Wicker Man.
Ja, det är väldigt så här att man underliggande felhetskänsla i den här filmen. Mm. Och man vet inte riktigt så här vad som, om det syner, om någon blir galen och så där. Fast det är inte alls på det här in your face stuket som Jacob's Ladder eller så att det är
nej,
liksom
det
är inte att det är person blir galen
titta fram
nej,
i bilen
det är inte person blir galen genren utan det är bara så här, ja, det är mer subtilt liksom och det är hela tiden bara frågetecken hela filmen och man som tittare vet precis lika lite hela tiden som nej, inte riktigt kanske men man sitter och undrar vad fan som händer liksom.
Och det slutar ju med ett frågetecken också.
Ett stort...
Flera frågetecken, men ett riktigt stort.
Du tycker väldigt mycket om den här
filmen. Ja, jag älskar den här filmen.
Du skrev på bloggen att det var bästa på 20 år, sa du.
Ja, jag kollade igenom mina filmtipset 5 år på skräck.
Mm.
Och den senaste årtalsmässigt jag hade 5 på, och då bortser jag från låt 30 komma in.
Okej.
Okay. Var Killer Clowns. Och den är från 88. det kan vi ta en annan gång varför jag har 5 för den. Men, och den är från 88. Och så satt jag och tänkte lite. Men är Killis verkligen så bra? Kan jag verkligen ta i så mycket?
Mm.
Och jag tänker det än om jag verkligen kan använda de orden. Men jag känner det att ingen skräckfilm har liksom varit så... Jag tycker, alltså även första delen av filmen, det är så jävla välregisserat. Och jag kan inte direkt plocka ut några fel
Nej.
I den. Jag kan förstå... Om man inte gillar filmen på grund av de här frågetecknen.
Mm.
Jag kan förstå om man liksom tycker att det blir någon slags akilleshäl för filmen. Men jag gillar dem och då blir det ju positivt för min del.
Ja, för min del så är det frågetecknarna som gör att jag inte kan hylla lika mycket. Det är en bra film och den är spännande. Den är väldigt välspelad.
Mm.
Den handlar ju väldigt mycket om det här vänskapen och att... Det är verkligen kärlek mellan karaktärerna fast de bråkar hela tiden liksom. Och den här dels kärleken mellan huvudpersonen och hans fru och hur de bråkar hela tiden och sen kärleken mellan honom och sin vän hur de bråkar hela tiden och slåss liksom men blir kompisar hela tiden. Och den biten tycker jag är bra men frågetecknen i jag kan tycka väldigt mycket om frågetecken i en film. Känslan av så här, att man inte förstår vad som händer. Liksom. Nu kommer jag inte på något exempel. På
men du gillar det här när världen går sönder.
Ja, Ja, men absolut. Jag gillar när verkligheten lossnar liksom. Och så. Och där finns det i det här. Men den här filmen hade inte, den här filmen hade vunnit på att förklara lite mer, skulle jag tycka.
Det känns som att den här filmen skulle kunna få, alltså, uppföljare eller prequels på något vis. Alltså inte just med nödvändigtvis med samma karaktärer, men med samma, för han bygger upp en ändå slags mytologi i den som skulle gå att spinna vidare på.
Ja. Och sen skulle jag vilja säga någonting om slutet också.
Ja.
Spoilervarning nu.
Mm.
Slutet hade kunnat vara mer chockerande
om
man inte hade sett en Serbian film.
Alltså jag tycker att den där liknelsen är lite långdragen alltså.
Nej, varför då?
Ja, men jag tycker alltså, ja, nu är det ju spoiler som fan. Men
ja, eller
jag behöver inte säga, jag tycker att det är en långdragen, alltså det är ju likt på ett sätt, men ändå väldigt olikt i hur det händer. Förstår du vad jag menar?
Ja, men ja, alltså, jag var inte chockad av slutet.
Ah, okay.
Det var inte, jag blev inte förvånad.
Nej.
Jag satt inte där och så här, åh nej.
Nej, okej. Okay. Nej.
Det kändes bara så här, ja, det är klart. Typ.
Hade det blivit värre om den här kom i före Serbian-filmen, tror du? Eller om du sett den före Serbian-filmen?
Ja. Och det, jag tror att de här filmerna gjordes ungefär samtidigt. Liksom,
så de har nog inte tittat på varandra. Nej, det är nog en slump. Ja, men jag har sett andra som har nämnt Serbian-film i samma veva. Och jag kan förstå, men jag tycker... Ja.
Men, jag gillar den här känslan av att någonting är fel i hela filmen liksom. Och att det dels är det att huvudpersonen börjar se saker som är väldigt märkliga bara vid några få tillfällen
det är ju det som är snyggt att det inte är hela, att det är väldigt så här, utvald. Det är någon gång när han står på sitt hotellrum och tittar ut.
Precis.
Och så tycker han sig se, eller han ser hon
dejten. Men hon kan ju inte vara där.
Nej.
Men det är inget konst.
Hon står i någon vit klänning också.
Ja, något sånt där.
Och sen grejen att hon börjar hälsa på kvinnan sen också.
Ja.
Också med honom. Men varför... för hon verkar inte varit värst intresserad egentligen från början av att bli vän med dem. Men, ja.
Och sen hur hans sår i handen...
Just det.
Blir infekterat.
Mm.
Och det görs inte till någon stor grej i filmen.
Nej.
Och det leder inte till någonstans.
Nej.
Och det är väl så här, också så här, just det här att grejerna inte leder till någonstans har jag lite svårt med. Men det finns en poäng i det också.
Mm.
Och där att så här, samtidigt som yttre händer massa sjuka, konstiga grejer kring personen. Så dessutom så håller någonting på att hända med hans kropp.
Mm.
För det här såret håller på att så här vara sönder liksom.
Mm.
Och han får konstiga utslag på kroppen och sådär. Det är väldigt snyggt. Och då får man tänka på den här Left Bank. Har du sett den? Belgiska?
Ja, den gillar inte jag så mycket.
Nej, jag tyckte inte den var superbra heller. Men där hade de ju också det här att samtidigt som saker och ting händer jävligt konstigt runt omkring så börjar någonting förändras i kroppen också liksom. Och det är en väldigt snygg, balans liksom. Jo, men det var ju den här scenen i Killest också när han går till läkaren som är väldigt bizarr. Han går till läkaren för att kolla upp såret i handen.
Ja, just det.
Och det är också en sån här what the fuck grej liksom. Men jag tycker att den är bra, men jag tycker inte att det är... Jag kan på rak arm nämna många filmer under 2000-talet och 90-talet som är bättre.
Mm. Men ska ses?
Absolut.
Släpps på brittisk DVD och Blu-ray 26 december, vet jag. Och kommer släppas i Sverige. Jag vet inte när, men
nej,
det kommer. Inte på bio. Den är ju ganska brutal också, förresten.
Ja, vid några få tillfällen.
Ja, men då är den väldigt brutal istället.
Inte super.
Ja, fast det tycker jag ändå.
Det är inte liksom fransk nivå på det.
Nej, fast det är ju snyggt, till skillnad från mycket franskt. Det är inge datafrosseri alla inside.
Det var mycket latexeffekter i inside faktiskt.
Det kan man ju diskutera. Ah, ja. Nu tror jag att du har en film du ska prata om.
Ja, vad fan hette den då? Guilty of Romance. Av
Shion Sono.
Just det, precis. Som kanske mest känd för Suicide Club eller Suicide Circle.
Mm.
Samma film.
Gjorde även Cold Fish en år, som var riktigt bra och vrickad.
Vad heter den då? Love
Exposure, va?
Love Exposure. Exposure, ja, något där. Love Exposed eller något sånt där, som är någon kärleksdrama-historia. Jag har inte sett Cold Fish, och jag har bara sett halva Suicide Circle av någon anledning. Men Guilty of Romance, den var inte med, den stod inte med i Twilight Zone-avdelningen, utan den var Vision, Asian Visions.
Eller Asian Images.
Men jag tyckte upplägget, dels för att det är en intressant regissör, och sen beskrivningen, upplägget lät väldigt lovande. Att den skulle handla om ett bestialiskt mord.
Just det.
Som utförs i så här, sexkvarteren i Tokyo. Och det ska handla om en kvinna som liksom faller ner i någon sorts spiral av destruktivt sex på något sätt. Och den filmen börjar med att poliser kommer till en brottsplats där man hittar ett lik. Och det som finns av liket är bara torson i princip. Och underdelen av benen. Sen är resten ersatt av så här skyltdocks kroppsdelar liksom.
Okej.
Och det här är väldigt så här gory, alltså det är riktigt äckligt med maskar och närbilder på liksom stumparna och så där. Så det börjar väldigt så här nu
lovande,
är det, verkligen. Och sen så man får se någon sån här vägg med försvunna personer. Och så ser man, då zoomar in på en kvinna. Och sen hoppa tiden tillbaka i tiden. Och man får komma hem till den här kvinnan. Den här kvinnan, hon är hemmafru. Hon är gift, hon är 27 kanske. Gift med en framgångsrik författare. Och han verkar skriva, jag får intrycket av att han skriver ganska så här, lite så här kiosklitteratur. Kanske nästan lite så här tantsnuskstukad liksom. Ingen fin kultur. Nej. På det sättet. Men hon är gift med honom. Han skriver inte hemma, utan han åker iväg någonstans varje dag och skriver. Den här frun, jag måste lära mig att komma ihåg vad folk heter i filmer. Men från och med nu heter hon frun då. Hon sköter hemmet helt perfekt när han är borta. Hon ser till att så här, när han kommer hem från jobbet, hon vet exakt när han ska komma hem. Hon står med timglas och håller koll på så här, tiden och sådär.
Okej, det låter ganska sjukt.
Eller så här, sjukligt. Men absolut. Och det presenteras som att så här, shit. Liksom. Hon ser till att ha teet exakt färdigt i rätt tid så att det är perfekt varmt. Liksom. Och sen har hon så här, lägger ner jättemycket tid på att hans tofflor vid dörren ska stå exakt rätt. Liksom. Så att när han kommer in så ska han kunna sätta på sig tofflorna. Liksom. Och så kommer han hem och han ger henne beröm för att hon har satt tofflorna så perfekt. Liksom, och så där. Och de verkar ha väldigt, väldigt tråkigt. Han sitter och dricker kaffe, eller dricker te, och hon sitter typ på golvet och så här bara tindrar. Liksom. Och vid något tillfälle så där så ropar han in henne till badrummet när han står och duschar. Och då har hon glömt att hänga upp handdukar eller någonting så där. Så han är först arg, men sen så säger hon så här, du får, eller så säger han, nu får du titta på mig naken. Hon blir så åh vad snällt liksom. Så han tar av sig morgonrocken och står naken, och hon blir jätte så glad och tittar på honom, och sen så här, nu får du ta på min penis. Det antyds att så här, de har inte sex så ofta liksom. För det är uppenbarligen en ganska stor grej liksom, att det där händer. Men sen så den här frun då börjar snacka om så här, man får följa hennes tankar typ. Hon skriver dagbok. Att hon är trött på det här hemmafrulivet. Hon vill liksom göra någonting mer. Så hon ska skaffa ett jobb. Uppmuntras av maken. Han är inte riktigt den tyrann kanske. Alltså man tror först att det ska handla om att hon ska så här, vilja jobba, men hon ska inte få det. Men han tycker så här, åh, vilken bra idé. Liksom, för du verkar ha varit så gloomy på sista tiden. Så hon skaffar jobb som att stå i en livsmedelsbutik och så här, bjuda folk på korv. De ska komma och smaka på korv.
Ja, okej, ja.
Men hon gör det skitdåligt. Såhär. Det är ingen som, hon bara står där jättetyst låten och liksom såhär, ber bara om ursäkt för sig själv. Typ. Och det är ingen som vill äta korv. Men sen kommer en kvinna i butiken och ser henne och såhär, tycker att hon är jättesnygg. Och ger henne visitkort. Och frågar om hon vill ha modell. Och säger, ja, det kan hon väl tänka sig. Liksom. Och sen visar det sig att det är porr de gör. Så de... och hon liksom... Hon börjar med att de gör fotosessionen. Hon är fullt påklädd liksom, och det tycker hon är ganska kul. Hon får jättemycket liksom, uppmärksamhet och att hon är så vacker. Liksom. Men sen mer och mer vill de att hon ska ta av sig kläderna. Och hon är mer och mer liksom, motvillig. Och till slut så här, får de av henne alla kläderna och hon sitter och bara så här, mår jättedåligt. Typ. Och från det sen så slänger de in en snubbe på det där som ska sex med henne. Liksom. Och ja, det är ju en våldtäkt som de filmar. Men efter det... den händelsen liksom är så här, de drar ut proppen på något sätt. Eller hon drar ut proppen. För efter det så går det så här snabbt ut att hon så här... Hon börjar ha jättemycket sex.
Även utanför jobbet, eller?
Ja, dels på jobbet. Så här. Ja. Och... hon ja, men så här, raggar upp folk på gatan liksom.
Inte
och,
med maken alltså?
Jo, med maken också.
Okay.
Hon har bara så här, jättemycket sex hela tiden. Liksom. Ja. Men så här, hon blir jättebra på att sälja korv också. och det här leder till att hon träffar en prostituerad kvinna i sexkvarteren. Och den här prostituerade kvinnan är på dagtid en lärare på universitetet. Väldigt liksom så här,
ansedd och så.
Ansedd, ja, absolut. Och föreläser om poesi och så. Men hon säger att så här, ja, men poesin betyder ingenting. Det är bara ord. Det som betyder någonting, det är liksom köttet, kroppen. Och därför är hon prostituerad, typ. Och det slutar ju då med att frun också prostituerar sig. Och hon kommer fram till att hon kan bara ha sex för pengar. Liksom. Hon har sex hela tiden, men hon vill ha betalt för det. Liksom. Och det här... Ja, men det snurrar neråt. Liksom, och det blir så tills folk dör.
Ja.
Det finns en twist lite grann i slutet och så. Och jag vet inte hur du tycker upplägget låter hittills.
Ja, jag vet inte. Det låter lite intressant, men du gillar inte så mycket.
Nej, därför att... Ja, men dels är det så jävla trött med det här... kvinna blir utsatt för våldtäkt och tycker om det. Och det hela filmen är bara så här, hon blir utsatt för våldtäkter och tycker om det. Liksom. Och jag tror att det är en väldigt så här... gubbgrej att lägga upp det på det sättet. Och det finns så många filmer som handlar om att så här, kvinnor ska frigöra sig liksom, sexuellt. Och det börjar alltid med en våldtäkt. Liksom. Ja. Att det är liksom... man måste våldta en kvinna för att hon ska haja hur mycket hon tycker om det här. Liksom. Och ja, det är jävligt trött. Och dessutom är det jävligt trött att för när hon väl då har blivit våldtagen och så här, börjar liksom, uttrycka sin sexualitet som, på det sätt hon vill, då slutar det med att alla dör. Liksom.
Ja.
Det är bara destruktivt.
Att det är farligt med kvinnlig sexualitet.
Ja, men precis. Och det ska bestraffas i någon mening. Liksom. Och jag tycker inte det. Jag har inget problem att så här, jag tycker men som jag sa tidigare, att blanda sex och skräck tycker jag görs skitbra. Och då är det ofta att det handlar om destruktivt sex. Men när det är på det här, just det här sättet blir jävligt tråkigt. Ja, men den funkar dåligt som drama för att den är jävligt ytlig. Man egentligen får så här, man får ingen inblick egentligen varför hon gör det här. Nej. Det är massa så här ytliga referenser till Kafka och sånt där, och det är väldigt pretto liksom. Nu har inte jag läst Kafka så jag förstår inte referenserna, så jag kan bara se den här filmen som en skräckfilmsnörd liksom. Men om man får inte veta någonting om hennes liv innan filmen börjar liksom, eller någonting sådär. Men den är inte heller särskilt bra som exploitation, för den är för lång. Det är väldigt mycket sex, men det är rätt tråkigt sex liksom.
Mm.
Och det är väldigt lite våld också förutom de här Beck-scenerna liksom, av styckade kroppar och sådär. Så den håller inte som exploitation heller. Så jag får ge tummen ner för den här filmen faktiskt. Mm. Den var... Nej, den behöver ni inte se. Däremot så hade den ändå schysst stämning.
Mm.
Och det är en sunkig, jävligt sunkig, smutsig stämning som japanerna gör jävligt bra. Takashi Miike har gjort det många gånger med Itchy the Killer och Visitor Q. Och så Suicide Circle hade samma sunkighet.
Liksom. Cold Fish också där.
Ja, ja men och skitigt och trasiga människor och mycket konstigt sex. Liksom. Så den biten av filmen uppskattar jag.
Men då kanske man kan ta och se Itchy the Killer istället för den här.
Ja, definitivt. Mm. Eller Visitor Q.
Ja.
Som handlar om destruktivt sex.
Den är jävligt märklig, den filmen. Alltså.
Ja,
den
men
är
den...
skev.
Ja, jo.
Fast det måste se den. Jag tänkte... nu hoppar jag lite kronologiskt bara för att vi ska få lite variation. Så nu pratar jag om lite filmer jag sett.
Okay.
Två stycken. Mm. Så kommer vi in på en gemensam sen.
Yep.
Först ut Beast.
Ja, just det.
En dansk, faktiskt. Skräckdrama. Ja, dansk faktiskt. Och det känns som att den här regissören gillar Lars von Trier.
Mm-hmm.
Om man tittar på Antichrist och von Triers senaste Melancholia.
Mm.
Det är jävligt mycket ångest.
Ja.
Och det är väl ingen nytta att von Trier är ångest och säkert har en jävla massa ångest själv.
Nej.
Men ja, det handlar om ett par där det inleds med att mannen typ förklarar för henne att han kan aldrig vara utan henne. Hon får aldrig lämna honom.
Mm-hmm.
Och hon säger, och det är, man får lite så här obehagsvibbar, men hon säger nej, det tänker jag inte göra heller.
Nej.
Så flyttar de in i ett hus. Sen hoppar tiden och sen börjar ana att att hon inte är helt trogen mot honom.
Mm-hmm.
Så han hyr ett hotellrum.
Mm.
Inte i sitt namn utan i en annans namn. Och sen lämnar han, för han tror att hon är otrogen med en gemensam vän till dem.
Okay.
Sen lämnar han meddelanden till båda de två.
Okay.
Som att de är skrivna till från varandra till varandra.
Mm.
Och så ställer han sig ut för hotellet och ser hur båda går in och får sina farhågor bekräftade. Då.
Mm.
Samtidigt så har det här paret ändå något slags här fungerande förhållande, sexuellt förhållande i alla fall.
Mm-hmm.
För de har en grej att han snittar henne under bröstet och sen så suger han upp blodet som kommer där.
Okay.
Och hon trycker hans huvud och liksom vill, och han så här vill också, för han vill att hon ska komma in i honom. Han vill ha henne inne i sig. Och hon säger att hon vill vara inne i honom också.
Mm-hmm.
Men sen så när han märker det här att hon är otrogen då, han blir mer och mer paranoid, svartsjuk och galen.
Mm.
Och märker att han liksom så här mer och mer inåtvänd och så tappar grepp om sin liksom vardag. Men även kvinnan märker att det börjar bli något jäkligt fel på henne. Ser jag. Jo, först hon, det är någon gång när hon kollar sig, hon ser att hennes linne är blött vid bröstvårtan ungefär, och då drar hon upp linnet och då har det runnit typ någon slags silveraktiga droppar från bröstet.
Mm-hmm.
Som hon inte vet vad det är. Och sen när hon duschar någon gång så rinner det massa svart från hennes kön.
Mm-hmm.
Så hon märker att det är, och så hon bara försöker tvätta sig, men det bara kommer mer och mer svart.
Ja,
någon slags sörja. Det är inte blod och det är nästan som lera eller någonting.
Mm-hmm.
Men ja, det här sen vrids det vidare och slutar olyckligt. Kan man säga. Utan att spoila någonting.
Det låter väldigt mycket som Possession.
Ja, det finns, om man... filmtipsen, om man kollar upp Beast där, affischen är en rip-off på Possession rip-offen, eller på Possession-affischen med en orm runt en kvinnokropp.
Ska man förstå det som en remake?
Det är en hyllning, eller kanske en dans, någon slags dansk remake, men Possession verkar, den här är inte, jag tror inte jag har sett Possession, men jag förstår, det är en del...
Possession handlar om en skilsmässa.
Ja, men det är väl en del övernaturliga inslag, eller tydligt övernaturliga inslag i den, va?
Ja, fast...
Eller är det tvetydigt?
Ja, alltså den filmen är väldigt surrealistisk.
Det här är inte lika, tror jag. Det här är inte alls inte lika.
Men det är vansinnigt mycket ångest i Possession. Ja. Och det är också det här att så här, det rinner slem ur kvinnan.
Ja.
På olika sätt.
Ja.
Och den handlar om så här otrohet och smärtsam skilsmässa. Liksom.
Mm. Problemet jag har med den här filmen Beast är att jag gillar ångest på filmen kan vara jävligt bra.
Mm.
Men det måste vara någon slags dynamik i ångesten.
Mm-hmm.
Här liksom ligger den på hela tiden och bara är.
Mm-hmm.
Och då blir det inte så jobbigt att titta på ett slut.
Nej.
För man, liksom, man vänjer sig vid det. Ja, ja. Så det blir bara grått efterhand och det blir lite tröttsamt. Och jag har inte någon direkt sympati för någon av karaktärerna heller, för de liksom beter sig jävligt märkligt och dumt och hade kanske kunnat lösa det här på något bättre sätt än vad de gör.
Mm.
Och alla är mer eller mindre svin mot varandra. Och den har lite så här potential som är, men som, ja, den utnyttjas aldrig riktigt, tycker jag.
Ja, den följer ju temat hittills idag i alla fall med ångest, sex och ångest, sex, kropp och skräck.
Mm. Men det här är också lite mer, alltså mer så här drama än skräck, kanske, fast att det finns ett underliggande obehag och att någonting är fel också.
Men det här att det rinner silver och sånt där, ska man förstå det som liksom metaforer eller symbolik, eller händer det?
Säkerligen, det är väl att kvinnan är smutsig kanske eller någonting.
Men samtidigt, skuld, det brukar symbolisera skuld och precis.
Men samtidigt så händer ingenting med mannen hon är. Jag vet inte. Det kan vara intressant att se för att den är dansk kanske. Hade den varit amerikansk hade jag avfärdat den direkt, men det är ingen film man måste se.
Nej, okej. Okay.
Nästa film från ett ännu konstigare land kanske, Israel. Film heter Rabies.
Ovant skräckland.
Ja, jag tror att det här är, jag läste någonting att det här ska vara första skräckfilmen från Israel. Jag vet inte hur väl det stämmer, det kanske finns någon gammal bortglömd pärla.
Ja.
Det här handlar om ett gäng ungdomar som ska någonstans, jag vet inte, det sägs aldrig vad de ska, men de kör fel och hamnar i ett stort skogsparti typ. Där de råkar köra på en snubbe som redan är helt nedblodad.
Det här upplägget är ju bekant.
Wrong turn. Men så backwoods-filmer.
Jag antar att det är två killar, två tjejer. bara ett är så här lite kyskare paret och de andra är lite galna.
Nej, det är lite jag kan inte komma in på det sen. Det är lite, men i alla fall, de kör på en kille som är blodig. Han vill att killarna ska följa med in i skogen för att hjälpa hans syster som är fångad i en fälla där. Mm-hmm. Vilket de faktiskt är, det har man fått sett innan. Att så, han ljuger inte. Men saker och ting går jävligt snett därifrån. Tjejerna ringer polisen som kommer dit. Ena polisen är ett riktigt superpraktsvin.
Oj då.
Som är definitionen av all cops are bastards kanske. Han börjar typ pilla på den ena tjejen. Och den andra tjejen blir skitförbannad. Men tjejen som är pillat på bryr sig inte så mycket. Och det är jävligt konstigt. Jag vet inte vad jag tycker om den scenen riktigt. Men i alla fall. Tjejerna revolterar mot polisen.
Återigen där med övergreppet mot kvinnan. Som de samtidigt ska tycka om. Liksom.
Ja, precis. Ja. Kvinnor revolterar. Och de blir jagade av polisen. Och samtidigt så händer det grejer in i skogen. Som är... Ja, den där tjejen, hans blodiga killens syster som blir fångad. Har blivit fångad av någon galning i skogen. Som är där inne. Och samtidigt är ett annat par där inne som är ute för att jaga, som också dras in i det här. Och det blir bara värre och värre, och det går åt, går åt helvete. Och den här filmen känns som att den vill vara väldigt mycket. Det känns lite som en, det kom en film i år tror jag som heter Tucker and Dale vs. Evil.
Just det.
Det här känns som den filmen fast utan humor.
Okej.
Okay. Typ, den påminner lite att egentligen hade inte någon person behövt dö, men det blir bara olyckliga omständigheter. Uh-huh. Och den började rätt bra tycker jag ändå. Det som är lite roligt med de här ungdomarna är att det är två killar, två tjejer. Ena tjejen antyds är lesbisk.
Mm-hmm.
Jag tror hon är, för hon är intresserad av en blond tjej.
Mm.
Sen är det två killar. En kille visar sig vara ihop med en blonda tjejen och den andra killen är intresserad av den blonda tjejen. Så den blonda tjejen, alla vill ha henne typ.
Okay.
Så det är inte lika så här, samma par.
Nej, okay.
Men när filmen väl, alltså efterhand så blir det så här en typisk en i mängden 2000-tals ja. Skräckis i skogen liksom. Det har ingen direkt nytt att komma med. Det är lite våldsamt, men de har man ju sett förut. Jag vet inte. Det är inget speciellt direkt. Jag vet inte vad jag ska säga om den.
Generisk backwards.
Ja, precis. Ja. Gillar man sån film så kan man nog gilla den här, men den, jag tycker den är rätt tröttsam.
Faktiskt. Men hur står den sig mot amerikansk? För det är trots allt USA som regerar
den. Jag är inte säkert inne på sån film. Jag har inte sett, jag har typ sett Wrong Turn.
Ja.
Jag har inte sett så mycket mer, tror jag.
Ja, men historiskt då? Ja. Eller filmer? Slashers?
Nej, då faller den ju hårt. Den, jag tror att jag ska kolla det här. Det står att det är en slasher i den här katalogen. Ja, men det tycker inte det är riktigt.
Mm. Ja, fast slasher brukar ju slängas med vad som helst.
Och en jävligt märklig med filmen är att den här killen som faktiskt är ond, som har spärrat in den här tjejen i luckan, det följs aldrig upp.
Mm-hmm.
Han typ släpps efter ett tag.
Okay.
Och försvinner.
Ja, sånt är ju säkert.
Ja.
Hm.
Ja. Ska vi gå in på film vi såg gemensamt då?
Ja.
The Innkeepers.
Just det.
Av Ty West som gjorde House of the Devil här om året någon gång.
Och Cabin Fever 2.
Just det, det har han också gjort.
Har du sett den?
Nej, jag har inte gjort det.
Du
gillar den va?
Nej, jag har inte sett den heller.
Nej, okay.
Men jag såg, det finns en sån här best of grej på YouTube.
Mm.
Jag såg den.
Ser det bra ut eller?
Det var ganska äckligt.
Ja.
Nej, men av det kan jag säga att jag är nöjd med att bara ha sett det.
Okej. Okay.
Ja, den verkar fruktansvärd.
Ja. Innan vi går in på filmen så blir det att vi har ju pratat en del om den Neo Grindhouse-vågen som har kommit.
Ja.
Tack vare filmen Grindhouse egentligen. Då är den som på något sätt sparkar igång den här bollen.
Ja.
Och problemet med de här filmerna, som du har sagt och som jag håller med om, är att de medvetet försöker vara dåliga.
Ja.
Så att det ska bli, haha, kolla vad dåligt, fast vad bra det blir för att det är så dåligt.
Ja.
Vilket ju aldrig var fallet förr.
Nej.
Så då gjordes det med ambitionen att göra en bra film, eller i alla fall...
Man gjorde inte ironisk film på
80-talet. Nej, precis. Och det som är bra med Ty West, som flörtar med äldre filmer, är att han försöker göra en bra film.
Ja.
Han sparkar inte på de gamla filmen, man märker att han genuint älskar de här filmerna och försöker göra en film som är lite som dem.
Mm.
Men ja, handlar om
ett hotell någonstans mellan Amerika, får jag intrycket.
Mm. Det är ju mitt i en stad.
Ja, också. Precis. Ett hotell som har funnits sedan 1800-talet.
Mm.
Som säger på sina sista dagar. Det ska gå och läggas ner.
Mm.
Stort hotell.
Mm.
Är det. Och det är två personer som jobbar där.
Mm.
En ung tjej och en ung kille.
Mm.
Det är inte tonåringar, men...
Nej, hon är nog typ 20 kanske. Och han kanske
25 tror jag, han säger filmen.
Jaha.
Jag tror båda är 25-ish.
Ja, okej. Okay. Han ser lite äldre ut.
Ja,
men det är för alla skikt. Ja,
och de jobbar där då. Och sen har de... det är bara två gäster på hotellet.
Mm.
En som verkar vara någon sån docka eller så här såpakändis, inte docka såpakändis, eller såpakändis, typ så här Days of Our Lives stuket liksom.
Ja, och sen en mamma och hennes son.
Ja. Och sen så pratar den här killen, han pratar om att så här, eller på en gång börjar de prata om att så här, de har sett spöken i huset liksom.
Mm.
Och den här snubben har gjort en hemsida som är jättegullig, så här 90-tals hemsida med
geocities.com hemsida.
Ja, med så här, lite spökgiffar och sånt där.
Ja.
Jag skriver om så här historien. Det ska finnas en kvinna som blev mördad och nedgrävd där på slutet av 1800-talet typ, och det är hon som ska spöka liksom. Mm. Och han hävdar att han har sett spökerier liksom.
Så de ska försöka spela in.
Precis.
Mm. Och hon, tjejen då, är ju lite skeptisk till en början.
Ja.
Eller hon är nyfiken, men hon tror väl inte riktigt på att det finns något där.
Nej.
Men det är ju när hon sitter i...
Hon sitter ensam på natten i lobbyn.
Dining room, vad sitter hon i, tror jag.
Ja, kanske.
Eller är det lobbyn hon sitter i?
För hon tar den här bandspelaren med mikrofon.
Mm.
Och sätter sig och ska spela in liksom. Mm. Och då får hon in så här plötsligt och låter svagt som någon röst liksom. Mm. Och låter som någon spela piano.
Mm.
Så hon följer det här ljudet liksom med mikrofonen.
Hon tar ju av sig hörlurarna också och då hör hon ingenting.
Precis, hon hör bara genom mikrofonen.
Ja, precis.
Och då kommer hon ut till vardagsrummet där eller entrén lobby, hotell lobbyn där det finns ett piano.
Mm.
Och då så här, pianospelet blir starkare och starkare. Och sen när hon kommer fram så tystnar det.
Mm.
Och sen ser man, zoomar in på tangenterna. Och då blir det...
Mm. Ja. Och då fattar de ju och vi att, ja, att det är någonting där.
Ja, precis. Ja, men och så handlar det lite om hur de utreder det här. Det går väldigt, väldigt, väldigt långsamt. Ja. Och mycket av filmen går ut att etablera de här två karaktärerna, tjejen och killen.
Mm.
Och deras relation till varandra lite grann och sådär.
Mm.
Ja, den är väldigt så här...
Den är väldigt rolig.
Ja.
Är den ju. Det är ju, det är faktiskt mer humor än skräck.
Till en början i alla fall.
Ja, fast, och det är... Det är inte den här ironiska humor, utan det är nog mer så här, alltså så här, det är inte en sökt humor, utan humor ligger i att karaktärerna, att man gillar karaktärerna ändå.
Ja, jag menar, och det är väldigt så här indie quirky.
Ja,
det är humor på samma sätt som Garden State eller Juno eller så.
Ja.
Och jag har extremt svårt för det. Ja. Men här var det ändå, det funkar rätt bra, de är gulliga båda två liksom. Mm.
De är väldigt, väldigt sympatiska båda
två. Ja, såhär snälla liksom. Ja, precis. Och båda två.
Som inte är så vanligt i moderna skräckfilmer annars.
Nej.
Det här är mer, de här karaktärerna skulle kunna ha varit med i en 80-talsfilm.
Ja, faktiskt.
Där man faktiskt brydde sig mer om
absolut
karaktärerna. Men, ja,
utom möjligtvis Sleepaway Camp. Fan, jag hatade alla karaktärerna.
Ja.
Ja. Men... ja, men så här mycket, mycket, mycket försiktigt så här dras spökerierna, trissas de upp liksom.
Mm.
Den här kvinnan som bor ensam på hotellet som
dokusåpa, eller
såpa-skådisen, visas att hon är någon sorts medium. Hon är där för någon sorts så här healing-mässa av något slag liksom. Ja, men hon, så här, hon kommer fram till att oj, håll inte på att rota i det här liksom.
Nej.
Hon säger att det är inte den här Marilyn...
Madeline och Mally.
Ja,
som det är tre.
Det är tre. Hon snackar om att det är någonting om att det är tre spöken eller något sådär. Och att det är farligt liksom.
Ja. Sen till det tillkommer ju en gäst under filmen.
Precis, en mystisk jättegammal farbror.
Mamman och sonen drar ju.
Mamman och sonen drar.
Ja, och den här farbrorna, han vill specifikt
de drar inte på grund av spökeri eller så.
Nej, de drar,
utan de drar
på grund av
att de är missnöjda med servicen.
Ja. Den här gubben kommer dit. Han vill specifikt ha ett rum på tredje våningen som de har tagit bort alla möbler från, och de säger det till honom, men han vill bara vara där för en sista natt.
Ja.
Och det får han. Mm. Och han säger att han har någon historia med hotellet.
Ja.
Säger
han. Ja, men han säger att han hade sin bröllopsnatt på hotellet.
Ja, så i det rummet, ja.
Ja.
Ja. Så ja, han kommer dit och han är väldigt mystisk också.
Men sen, sista kvarten, då drar skräcken igång. Och då är det ingen humor alls längre, utan då är det ren spökskräck.
Ja.
Väldigt mycket jump scares och sådär. Och jag tycker det görs ganska bra. Skräckelementen görs väldigt kompetent. Liksom.
Spökena ser bra ut också, tycker jag. Eller ja, det
är rätt obehagligt och spännande, liksom, och man hoppar till.
Ja, och jag gillar att inte det här flimriga... hackiga spökena som
nej, utan det är bara någon som är sminkad liksom.
Ja, precis.
Och det är väldigt snyggt.
Det är bra.
Och det är skitspännande och sådär. Och sen bara, plopp, tar filmen slut.
Mm. Det, ja.
Vad fan?
Ja.
Den bygger upp jättelångsamt och lägger upp jättemycket så här trådar i filmen liksom. Så man bara väntar på att det ska leda någonstans och ta vägen liksom. Och det leder sig, det tar sig inte vägen någonstans.
Nej.
Som det här att det var tre spöken. Det nämner hon vid ett tillfälle, mediumet så här, och då låter det som att det är en ganska väsentlig så här, grej i handlingen, att det var inte det här med Adeline. Men det nämns inte någonting mer.
Nej.
Och sen händer det ingenting av det.
Varför gubben är där får man heller aldrig riktigt veta på.
Nej. Och de här... mamma och sonen som var där i början som drog, de hade inte heller någonting med någonting att göra.
Nej.
Och slutet var extremt otillfredsställande. Jag blev nästan arg alltså, för det var så bra liksom,
jag blev
fram
mer,
tills dess.
Jag blev mer nästan ledsen på slutet, eller så här bara haha. Jag är väldigt besviken på och jag tycker att...
Men det hade varit så bra, det var
det
så bra
är,
innan.
Att det
liksom
är elakt mot karaktärerna också hur filmen slutar.
Ja, ja, visst,
det är inte,
visst,
inte rättvist hur de får sin sorti liksom.
Och jag kan ändå så här, alltså det är jätteeffektivt om man verkligen vill att man ska involvera sin skräckfilm, så ska man tycka om karaktärerna. Och det gör man här. Och sen när det slutar som det gör, så känns det ju. Men som du säger, det är helt orättvist. Och, och man får... Det är så tillfredsställande. Alltså.
Nej. Verkligen.
Och det känns som att så här, han har gjort liksom, det har gjorts något fel någonstans.
Mm.
Det, någonting räckte inte till eller liksom, den har blivit felklippt eller någonting. Ja. Alltså, så här, det, ja. För det är en kompetent gjort film.
Ja.
Den är välregisserad, välspelad.
Den ser bra ut.
Ja, förutom att så här, den är väldigt urvattnade, så här, gråa färger.
Ja, men här tycker jag ändå att det, att det funkar.
Jag hade tyckt att okay. Den här hade kunnat vara mycket färgladare.
Ja.
Men ja. Ja, men och så. Och det är väldigt bra gjorda skräckscener och sådär. Ja. Men tillsammans blir det bara pannkaka liksom. Ja, ändå.
Och slutet drar ju ner ordentligt också. Ja. Det hade ju blivit bättre om slutet hade varit bättre.
Mm.
Men jag tycker... På något sätt så gillar jag ändå Ty West för att det känns som att han försöker i alla fall.
Ja, det finns ju någonting där.
Ja, han har ju någon, och det är samma House of Devil, jag tycker ungefär lika mycket om den filmen. Jag tycker House of Devil hade också det här, man ser att här finns det någonting, men det slarvas bort längs vägen.
Ja.
Och det är inte att det är så här uselt, utan det är bara mer att det är så småfel som blir en stor summa,
ja.
Som ligger och skaver liksom. Ja.
Ja, det finns en uppenbar talang, men ja. Säcken knyts inte ihop liksom. Nej. Utan ja. Så hoppas på nästa film.
Men jag rekommenderar ändå Innkeepers att man ser den.
Ja.
Tycker jag. Alltså det tycker jag.
Ja, men absolut. Man är beredd på att slutet kommer suga så ja. Kanske man
och att det är mycket att den är ganska, ganska rolig första ja. Timmen typ så. Ja.
Ja. Nästa.
Kommer förresten på DVD i januari i Sverige.
Njuta.
Ja, ja. Mm. Kanske Blu-ray också.
Ja.
Sista festivalfilmen då såg jag igår. En dokumentär som heter Corman's World, Exploits of a Hollywood Rebel. Om Roger Corman.
Just det.
Legendariska...
Producenten framförallt.
Ja, och regissören.
Ja.
Handlar... Ja, det är, alltså man får följa hans karriär från att han jobbade som... Han började jobba som... Han läste manus hos 20th Century Fox och skrev små kommentarer till dem, förbättringar och sådär. Och sen när de gjorde en film där man använde hans kommentarer i alltså så här, och använde hans ja. Manusförbättringar i filmen och han inte fick någon cred, så hoppade han av. Och det här var på 50-talet och sen dess har inte han varit del av Hollywood. Han har inte varit en del av det här studiosystemet.
Nähä.
Det är ganska cool. Det är jävligt ja, coolt att han jobbar så utanför liksom, ja. De stora studierna. Och då började han jobba för ett mindre... Eller han började göra film själv först.
Mm.
Väl, de ser ju inte bra ut när man... Man ser mycket klipp, det ser inte så jättebra ut.
Uh-huh.
Det tidiga Jack Nicholson-filmer.
Ja, just det.
Alltså, det, ja. Men, det,
men är det American International Pictures? Alltid,
ja, eller? Han vet, började med det sen. Ja. Med postgrickelserna och det där. Och sen... Ja, han var ju ganska... Han hade väldigt så här, bra... Så här, känner, eller har bra känner om vad som gäller just nu.
Mm.
Hela tiden. Han började bikerfilm innan Easy Rider kom.
Mm-hmm.
Som sålde jättebra. Med Dennis Hopper och Peter Fonda och sådär. Så det var liksom...
Jaha.
Han var ju före till och med. Och han gjorde sci-fi-film innan Star Wars slog. Ja, och sen när först Hajen kom och sen Star Wars kom. Så blev det på något vis att de stora bolagen nu började göra genrefilm.
Mm.
Och då kunde man inte göra... Då kunde inte man göra Corman... nivå för längre för att de har ingen chans att konkurrera mot den här filmen som har typ 50 gånger så hög budget. Ja. Men i alla fall, Roger Corman får man en bild av utifrån den här filmen vara världens mest sympatiska man.
Mm-hmm.
Han är inte den minsta bitter.
Nej.
Han beklagar sig aldrig över att han bara säger ja, det hände liksom. Och sen så börjar han om på ett nytt bolag och börjar filma igen. Och han gör ju filmen idag.
Ja.
Man får se klipp från den här filmen Dino Shark, för sci-fi.
Mm.
Man hör liksom att jag är film för sci-fi. Och det är liksom, han har inga problem med det.
Nej.
Och det är jävligt roligt. Det är mycket skratt i filmen. Och det är inte för att man tycker att filmen ser löjlig ut. Det är för att liksom, anekdoter och sådär, hur de... Jack Nicholson berättade om en film som heter The Terror som han gjorde i Po-Vevan.
Just det, som var så här, för de hade några dagar kvar.
Ja. Jag tror att de kom fram med att det är typ 5 regissörer på den, tror jag. I slutet så gjorde Jack Nicholson några scener.
Ja.
Och sen gjorde avsluta...
Helt osammanhängande.
Corman själv med att typ filma lite. Och slott. Det är ingen som vet än idag vad handlar om, säger Nicholson själv och så garvar han.
Jo, men det är inte den filmen som... De spelade in någon annan film.
Ja, det blir, ja, just det. Ja, han, jag tror Cormen sa till Nicholson att nu har vi de här kulisserna över här igen, så nu gör vi film.
Nu, precis, vi har kulisser och vi lika gärna göra en film liksom.
Ja, så det är jävligt kul. Men det är mycket, så här, mycket bra klipp från filmer som verkar bra, mycket jag inte sett. Bara som är bra intervjuer. För att, så, det är inte bara så här ryggdunkan, och det är mycket, så här, mycket roligt. Joe Dante intervjuas, Scorsese är med och pratar. Okay, ja. Nicholson är med mycket. Och så där. Och man förstår ju verkligen vilken extremt viktig roll Corman har haft ändå för filmindustrin, hur den är.
Ja.
Alltså, eller i alla fall för stora namn inom filmindustrin.
Just det.
Men Coppola och Scorsese och James Cameron hade inte varit någonting typ, utan honom. Och det säger väl... och sen filmen, i slutet av filmen så är det från Oscars ceremonin när han fick sin Lifetime Achievement Oscar.
Just det.
Och då känner man verkligen så här... Fan vad rätt det där. Man är glad. Ja, men det är så här, en film man blir glad av. Och det är ingen skräckfilm, men jag känner att en dokumentär om Roger Corman är ändå nog,
från
beyondig för att diskutera. Så den här rekommenderar jag starkt. Den är inte så här jätteundersökande, men ändå man blir
sugen på sig på film, kanske.
Ja, blir så glad av hur den är, hur Corman är och vad han har gjort liksom.
Ja, sådär. Ja, men alltså det är ju så, Corman, vet man att Corman är inblandad på något sätt, så är det alltid sevärt nästan.
Precis, plus att det var jävligt kul att sitta i biofotörningen och få se ett litet klipp från Shopping Mall. Bara det gjorde det. Han är inblandad, ja, men bara det gjorde det värt nästan. Men ja, men den rekommenderar jag starkt i alla fall.
Ja.
Så det var det vi hade från
filmfestivalen.
Precis.
Överlag får vi säga att det har inte varit jättebra filmer.
Nej, fast det har varit bra toppar tycker jag.
Ja.
Det jag har sett.
Mycket sex och kropp.
Ja.
Väldigt lite renodlad skräck.
Ja. Det är väl ingen. Inkeepers kanske i så fall.
Nej, den var ju så mycket komedi.
Ja, men alltså som är mer... Alltså, så den skiljer sig ju att det inte är så mycket kropp och sex.
Ja, okej.
På så sätt.
Rabies kanske, eller? Den var väl rätt renodlad,
ja,
skräck.
Ja, i och för sig. Ja. Och sen är det en del vi inte har sett också som vi vill se men har...
Just det, Penumbra, missat. Spansk.
Penumbra, är den argentinsk tror jag.
Argentinsk, ja.
Sen är det någon, ska vi se. Det kanske bara var den. Nej, det är en film som heter Vampire som jag är lite nyfiken på.
Ja, men den verkade vara mycket mer övervägande drama än skräck.
Ja, det kanske var. Och sen... Ja.
Just det, Shaun of the Dead.
Ja,
men nu orkar vill inte du se. Jag är jävla trött på zombies.
Ja, den verkar väl... Okej, kanske.
Zombie-komedi, det känns jävligt fräscht.
Ja.
Men vi såg en till film innan filmfestivalen.
Det har vi gjort.
Paranormal Activity 3.
Ja, det var den där. Ja, just det gjorde vi. Bara några dagar innan. Ja.
Precis, jag tänkte, det kan vi diskutera.
Ja, det kan vi göra.
Vi har inte diskuterat de andra filmerna i podden, men vad tycker du om ettan och tvåan?
Jag gillar dem. Jag såg ettan på bio också, under bättre förhållanden än vad vi såg trean.
Just det, för det var bedrövligt när vi såg den nu.
Och jag blev jävligt rädd för första filmen. Den var ju hypad som att det skulle vara jävligt läskigt. Sånt brukar ju vara, ja, det var inte alls så läskigt. Men jag tycker den var...
Ja, den höll upp. Jag
jävligt
blev också...
otäck ibland.
Jag var väldigt positivt överraskad
och tvåan,
av ettan.
Tvåan tog vidare konceptet tycker jag.
Och gjorde...
Tvåan... Objektivt sett var en bättre film tekniskt sett gjord. Hade den kommit före ettan hade den varit bättre. Men den faller lite på att man redan har sett
det.
Ja, det
är samma gamla liksom.
Precis, fast jag tycker att den bygger på storyn bra och, sådär, och funkar bra som en uppföljare. Trean är en prequel.
Ja.
Det spelar sig 88 tror jag.
Ja. De har fått till bra 80-tals look
ja, men
på
det,
folk.
Det tycker jag ändå.
De ser ut som 80-tal. Förutom att ja, det är ju inte VHS-kvalitet på bilden riktigt. Utan det är ju skitbra widescreen liksom.
Ja,
det är
fan. Så, ja. Remasterad.
Jag tyckte att det blir för långsökt. Jag köper inte det. Det är för krystat, det är för uppenbart att de hade inte planerat en film 3 när de gjorde första filmen.
Nej.
Så det blir för långsökt.
Ja.
Och framförallt blir det långsökt i hur de kan få det att så här, de filmar allting.
Just det, som du sa. Han filmar sig själv när han sitter och redigerar det han har filmat.
Precis, varför skulle någon filma sig själv när man redigerar en film liksom?
Det största problem jag hade, det var just att vi såg den på bio. Det drog ner jävligt mycket ändå.
För folk satt och skrattade och snackade hela tiden liksom.
Ja, och då förstörs den här illusionen av att det
Ja, man var ju 100% medveten om att man satt i en biograf och ingen annanstans.
Typ. Precis. Så. Mm, man ska se dem hemma, själv, sent, högt ljud.
Ja, men trean, det där var då en fyra på gång också.
Mm.
Den här var ju den mest snabbast säljande skräckfilmen någonsin, tror jag.
Det är coolt.
Så det är antagligen nästa stora franchise och vi lär sig en våg av liknande filmer. Liksom.
Vad tycker du, utan att avslöja, vad tyckte du om twisten i den?
Jag tyckte inte den var så överraskande. Jag såg den komma liksom.
Ja, men vad tycker du att den är... Alltså...
Nej, alltså... jo, men därför att det läskiga med första filmen är att man vet inte alls vad det är för någonting.
Nej.
Och sen förklaras det mer och mer och mer.
Mm.
Och då blir det mer och mer konkret liksom.
Mm.
Och då är det inte lika läskigt längre.
Nej. Jag gillar den mer än dig, tror jag. Men jag, den är väl sämst av de tre.
Ja.
Ändå, tycker jag. Men om man gillar de två... Tidigare så ska man ju se trean ändå, tycker jag.
Men en grej som jag tycker var lite intressant att göra med Paranormal Activity 3 var att i trailersna så visade de scener från filmen som inte är med i filmen.
Mm. Just det är någon scen när flickorna leker Bloody Mary. Också,
precis.
Och det är inte med. Det är med
man ser med ett hus som brinner i trailern, det är inte med i filmen.
Det är ju, har ju då koppling till att deras hus brann ner.
Ja,
kan man säga det första, men ja.
I en trailer så tar de in någon så här medium.
Jaha.
Det gör de inte i filmen.
Nej.
Det är ju intressant grepp.
Mm.
Att så här,
då borde man se trailers
det är
för,
verkligen
att, för att få mer kött på.
Ja, men det är också så här, äta kakan och ha den samtidigt. För ett problem med skräcktrailers är att man vill... Att folk ska säga, wow, jävlar, vad läskigt det här var. Samtidigt vill man ju inte spoila filmen.
Nej.
Och här gör de båda.
Mm.
Genom att helt enkelt inte använda samma material. Liksom. Mm. Så det var ju lite intressant.
Mm. Jag tänkte vara något jag tänkte säga om Paranormal Activity 3.
Mm-hmm.
Jo, det var lite kul när de skickade ut promotion-klipp till sidan Bloody Disgusting.
Mm.
Så skickade de ut det i ett brunt kuvert.
Mm-hmm.
Utan avsändare. På VHS-band. Med en lapp där det stod typ familjenamnet på, tror jag. Det är jävligt, det är ändå jävligt coolt gjort.
Ja, det är
coolt. Synd att det inte görs mer så.
Men, ja, det var kul.
Yes.
Vi tänkte införa ett stående moment i våran podcast.
Som efter mycket hjärngnuggande kom vi fram till vad det skulle vara.
Ja. Och det är ju så här, det här har ju sagts flera gånger, att det finns någon sorts så här, trappa. I skräcknörderi.
Just det, ja.
Och det börjar ofta med att så här, man gillar sa typ och sånt. Sen börjar man kolla på så här, Peter Jacksons filmer. Liksom.
Ja,
så, jävlar, fan vad sjuk brain dead är. Liksom.
Mm.
Och efter det börjar man kolla längre bakåt i tiden. Slasher och sånt. Förr eller senare hamnar man på Dario Argento.
Ja, Djuroträsket.
Precis, och Dario Argento leder till Fulci och Fulci leder till... Giallo och resten liksom.
Ja, och sen så märker man att Spanien finns ju också.
Spanien finns ju.
Ser man Blind Dead-filmerna först kanske.
Absolut.
Lite Nashi.
Ja, kanske.
Och sen så har vi
Franco.
Jesus Franco, eller Yes Franco som
Jesus
kallas.
Franco,
mannen som har gjort
allt som
över,
är fult.
Över 200 filmer, tror jag.
Ja.
Han gör ju film än idag.
Ja, just det gör han.
Vansinnigt av
en såhär, DV-porr typ.
Ja.
Och allt som är fult har han vidrört liksom.
Mm.
Och jag hade innan det här momentet inte sett en enda Franco-film.
Nej.
Så det här är liksom lite min bildning. Eller det här är mitt steg ner på
egentligen min. Jag har sett 4 Franco-filmer, men det är ändå en bråkdel.
Ja, jo,
av vad han har gjort. Så att jag är ändå ganska ny på fältet.
Så vi kliver ner för det här trappsteget tillsammans nu.
Mm.
Och det är väl någonstans att vi ser de här filmerna så att ni kära lyssnare ska slippa.
Eller?
Ja, kanske.
Ja. Men vi kan också säga att vi gör det lite lätt för oss genom att nu har vi gått ner. Man kan säga att det finns en Franco-stege också.
Ja.
Vi börjar egentligen högst upp här.
Absolut.
På det som är mest, tror ni, är lättast att se.
Frankofilerna kanske kommer skaka på huvudet att vi valde just det här som första. Men vi ska först spela våran Franco-jingel.
Mm.
Ja.
Ja.
Och första filmen vi såg då, eller som jag såg förra avsnittet.
Nämnde du lite hastigt förut?
Ja, Faceless.
Yes.
Från 88.
Den är så sen alltså.
Jag tror att den är från
88. Ja, det stämmer nog.
Som precis som The Skin I Live In eller Eyes Without a Face.
Mm.
Handlar om, det är som Eyes Without a Face fast jävla mycket sunkigare.
Mm.
den etablerar till tonerna av någon så här italiensk vansinnig tolkning av Wham.
Som du...
Ja, jag tycker att det var helt fruktansvärt. Det är en styggelse, brott mot mänskligheten.
Jag tycker det är charmigt dåligt på något vis.
Ja, men det är så här 88. Det är liksom oändligt höga axelvaddar liksom. Mm. Och så ska det vara lite så här glamoröst, mycket neon och sånt.
Mm.
Till tonerna av så här... Ja, det är någon jävla italienare som har gjort en låt som låter som Wham. Så här Careless Whisper, fast Euro liksom. Och det är en läkare som... filmen handlar om en läkare som har en syster och en partner av något slag.
Mm.
Och han verkar ha en sexuell relation med båda två.
Mm.
Det är rätt diffust. Mm. Men något sorts incestuöst är det definitivt. Mm. Och jag tror att den här partnern dessutom har en sexuell relation med systern också.
Givetvis.
Men systern i alla fall i en syraattack... Hennes ansikte smälter sönder.
Mm.
Så filmen handlar om hur den här mannen då, som är en läkare, försöker hitta en ansiktstransplantation till systern. Och det gör han ju såklart genom att kidnappa snygga tjejer på stan. Mm. För han har ett sjukhus.
Ja, en privatklinik
av slag. Där han har vadderade celler.
Just det. Men visst, det är en fungerande klinik också?
Ja, det är en vanlig klinik också. Dit han tar de här snygga tjejerna då, som han en efter en dödar och ska liksom ta deras hud. Han kidnappar en modell som har någon rik pappa i USA som spelas av... Vad fan heter han? Kojak. Och han som spelar Kojak och han som spelar...
Telly Savalas.
Ja, just det, precis. Han skickar en privatdetektiv efter att ska ta reda på var hans dotter har tagit vägen som är kidnappad av läkaren.
Mm. Den här modellens syster är väl i Spanien också samt... Eller utspelar sig i Spanien?
Nej, den utspelar sig i Paris.
Det är Paris här,
fast de är tyskar. Läkaren är tysk.
Ja, just det. Men visst, den här modellen har väl en syster också, va? Eller är det en vän som letar efter henne samtidigt i...
Nej, det är bara privatdetektiven som letar.
Är det? Ja, skitsamma. Jag har fått fel. Ja.
Och de misslyckas ju med att så här, operera. Det är väldigt så här, grafiska skära loss ansiktet. Som är mer eller mindre identiska med skära loss ansiktet-scenen från Eyes Without a Face.
Mm.
Så det är en uppenbar... Det finns en uppenbar länk mellan filmerna.
Mm.
Det går inte så bra. Så då tar de kontakt med en läkare som jobbade på Dachau.
Just det.
Och dessutom var kollega med Dr. Mengele. Som de tar kontakt med, som ska hjälpa till med det här. Det blir något misslyckat försök till sådär och så. Alla kvinnor i hela filmen har raffset på sig. Och alla kvinnor i filmen tar av sig kläderna vid något tillfälle liksom. De har en väldigt konstig, märklig sextriangel, de här tre. De har dessutom en så här gorillamedhjälpare som, som liksom är någon sorts vakt där på sjukhuset vid de vadderade cellerna. Vid en scen i början av filmen så blir... Ja, just det, men det är ju Brigitte Lahaie som är...
Partnern.
Ja, jag vet inte om man uttalar det Brigitte Lahaie.
Det är nog så.
Hon är partnern. I början av filmen så ska hon... Hon går in till en av de här kidnappade kvinnorna. Och den kidnappade kvinnan springer upp och tar stryptag på henne.
Mm.
Och då skriker hon efter gorillan. Alltså det är inte en gorilla utan det är en musklig snubbe som verkar vara efterbliven av något slag. Då kommer han med en machete. Och hugger av båda armarna som håller stryptag. liksom helt apropå. Så det är mycket, mycket gore. De har använt... Han har använt...
Ganska bra gore, va? Också.
Ja, helt, halvbra.
Helt okej gore i alla fall.
Men det, de har använt, han har använt liksom dockhuvuden till minsta lilla. I situationer där det känns som att de inte hade behövt ett dockhuvud. Typ, så här. Det är någon som får en kniv i halsen. Och det kan man ju lätt göra illusion av genom att bara så här, ha en avbruten kniv som man håller mot halsen. Men då har de ett helt dockhuvud för den scenen. Liksom, och sådär. Den är jävligt underhållande, väldigt slisig, väldigt sent 80-tal.
Ja. Trash, så det sjunger om det.
Ja, väldigt trashy. Utan att vara, det är ju inte liksom 70-tals trash, utan det, ja, men som sagt, det är väldigt sent 80-tal. Ja, den är ju mörk, får man väl säga, filmen. Det finns inte så mycket ljus.
Nej.
Så. Det finns en helt en scen i filmen som bryter helt mot resten av tonen. Eller det är en modedesigner av något slag som är så här super fördomsfullt gay liksom. Man tänker,
ja, just det.
Han är som en parodi på en bög liksom. En modebög liksom. Och då är den här privatdetektiven som ska vara så här badass, han är hemma och utreder och sån här modedesignern. Och då... Då blir han anfallen av en snubbe som är hemma hos modedesignern som är så här muskelberg. Med mjukisbyxor och linne. Och helt plötsligt blir filmen så här, när de slåss så är det liksom muskelkillen låter, han låter så här när de slåss. Och så bara, oh, oh! Och så sparkar han honom på pungen och så bara, oh, oh! Helt vansinnigt. Samtidigt som modedesignern så här springer runt och försöker att inte så här, inredningen ska gå sönder.
Yes.
Men ja, vad ska man säga, den underhållande.
Ja.
Definitivt sevärd.
Absolut.
Om man är inne på det här
nere
på det här trappsteget.
Precis.
Men jag tror att han har gjort betydligt trashigare grejer också. Jag är förberedd på det.
Och classigare grejer också.
Ja.
Tror jag nog.
Mm.
Men det är... Får se vilken nästa film blir.
Ja. Vad tycker du om Faceless?
Men jag gillar att den är jäkligt underhållande. Det är ju inte... Den är inte seg alls.
Nej.
Vilket är säkert många andra Franco-filmer är.
Ja.
Det är mycket blod. Det blir roligare. Mycket naket blir också lite roligare.
Mm.
Ful musik blir också roligare. 80-tal på det bra dåliga sättet.
Ja.
Så att, ja, men den är charmigt, Rickard. Den är, alltså, jo, men gillar man så här euro skräck eller euro trash så är den ju given.
Väldigt öppet slut.
Ja.
Filmen också.
Charmig film.
Ja. Jag vet inte vad vi ska avsluta med för låt. Det här är ju lite specialtema.
Mm.
Så jag tror inte vi kör någon låt idag.
Nej, vi kan ju köra lite vad som komma skall.
Eller så kan vi spela låten från Faceless.
Det gör vi.
Det gör vi.
Men i alla fall, nästa gång kommer vi prata... Det är ju juletider snart.
Precis. Så det är klart att vi ska prata om julskräck.
Ja, och nyårsskräck.
Ja.
Jul och nyårsskräck. Det finns inte så mycket nyårsskräck, så vi smäller in det där i samma.
Ja.
Jag är av den sjuka läggningen att jag alltid ser en jävla massa julfilmer runt jul. Och det är alltså jul, det är inte julskräck, utan jag ser...
Jag vet att du ser så här familjefilm.
Ja, det gör jag. Jag har som mål att se en per dag. Jag får inte börja före första december. Och jag får inte fortsätta efter 24 december.
Ja. Nej.
Det är en tradition jag har hållit på med i typ ett år. Men den ska fortleva. Och det finns mer julfilm än vad man vill vara medveten om. Men i alla fall, julskräck blir det nästa gång.
Ja.
Så glöm inte mejla. Och om ni kommer på med den här filmen med ögonen heter, som vi pratade om tidigare, mejla det så vi kan se den.
Ja.
Så tack för den här gången.
Tack, tack. Hej, hej. Shades and watch is rule on one and see.
last two songs.